Välkommen till Kulturpodden med Silja, Marit och Thomas, som idag har fått sällskap av Johanna Grönqvist. Hej!
Hej!
Och vi ska idag tala om katastrofer och fråga oss att är det verkligen så här att det här är en sån genre man genast vill ägna sig åt när man lever i skuggan av en pandemi som vi har gjort ett gott tag nu. Och så ska vi fråga oss varför den här Netflix-filmen Don't Look Up väcker så jättestarka känslor. Och förstås undra att hur bra är egentligen Tove Janssons Kometen kommer? Men jag tänkte att vi skulle kanske kunna börja just med den här frågan om att har ni under den här perioden som vi nu har levt i så här länge haft ett behov av att titta på katastroffilmer eller läsa böcker som skildrar världens undergång?
Nej.
Nej, säger jag också. Jag vet inte. I och med att mitt jobb alltid är att titta på nya saker och nya filmer och nya serier så är det väldigt sällan som jag på något sätt har tid att gå tillbaka och titta på någonting gammalt. Så jag vet inte om jag nu sådär medvetet har sökt upp några katastroffilmer. Men det är klart att jag många gånger nog har tänkt på filmer som till exempel Contagion. När man då såg den för några år sedan och tänkte att åh, det här var ju en spännande film och en intressant tanke. Och sen tänker man då att några år senare så blev det verklighet. Och men inte nu då så katastrofalt som i den filmen. När ett virus då bryter ut och halva jordens befolkning går under.
Ja, när jag kommer nog ihåg då alltså när det här viruset började spridas då under senvintern våren 2020 var det väl. Man började tappa kontrollen här. Så då kommer jag nog ihåg att det var jättemånga som läste till exempel Pesten av Albert Camus. En roman som kom ut 1947 och som handlar om en svår pestepidemi som bryter ut i den algeriska staden Oran någon gång i början av 1940-talet. Och den här romanen skildrar ju hur man isolerar en stad och hur invånarna tvingas vänja sig vid tanken på att leva åtskilda från nära och kära. Och sen de den här överhängande risken för att förlora dem för alltid. Och det var en sån här roman som jag läste om och tyckte att satt väldigt bra just då den där våren 2020. Och jag tror att många andra också sökte sig till sådana katastrofberättelser just då. Men sen vet jag, sen tror jag att man har blivit lite trött på det ju längre tid det har gått. Om man ständigt lever med det här så tror jag att man kanske vill läsa lite andra berättelser.
Du Thomas svarar genast ett bestämt nej på den här frågan.
Ja, för det där, alltså jag har inte haft något behov av att söka upp, inte ens Camus Pesten. Mer hade det varit så att när jag ser någonting som är nyproducerat så funderar jag på det här, att när ska vi se spår av pandemin? Hur länge ska det vara som att denna fiktiva filmvärld lever som om ingenting skulle ha förändrats? Och kommer det att synas? Och när det syns, på vilket sätt? Att det där, jag såg nyligen en sån här amerikansk serie om nyhetsvärlden där man i säsong 2 börjar se folk som gick med masker. För den var på något sätt, skulle beskriva samtiden lite också. Men annars har man nu inte sett så mycket av det. Och jag tycker när världen ser ut som det här så är jag nog så många att jag känner att det är helt tillräckligt att leva i den här världen. Jag behöver inte uppleva den dessutom fiktivt.
Nej, jag har helt samma känsla. Jag har verkligen inte haft något behov att söka upp den här genren i någon som helst form. Men jag funderar ändå vad det på något sätt tillfredsställer hos en. Eller vad är det man söker om man lever i ett trängt läge och samtidigt vill, så att säga, via kulturella alster uppleva en sån här världens undergångsscenario. Vad tror ni att det liksom på något sätt ger utlopp för?
Det finns väl många olika orsaker. Jag menar, den enklaste är ju det att det oftast, om man nu tänker med filmer och serier, så det är ju spännande. Alltså att det helt enkelt det handlar om det här underhållningsvärde, om man nu kan prata om underhållning där. Men sen kan jag ju också tänka mig att det är lite fascinerande att se att hur reagerar folk i den här fiktiva världen. Och skulle jag vara, är jag den som skulle krypa under bordet och fega ut totalt? Eller är jag den som först springer ut och räddar mig själv? Eller är jag den som skulle stanna kvar och försöka rädda andra och så här, att du kan ju på något sätt liksom spegla dig och se att ett sånt här moraliskt dilemma som jag tyckte att Ruben Östlunds film, den här Turist, ju skildrar väldigt bra när det är en lavin som kommer farande och den här pappan tar sin mobiltelefon och springer iväg och sen handlar ju filmen om det, hur han liksom hur reagerade han sen efteråt? Det blev ingen katastrof, men det kunde ha blivit en. Men då när lavinen var på kommande, då sprang han iväg och lämnade fru och barn. Mm. Så jag tror att det är säkert en sak. Och sen är väl alltid det att naja, det är svårt förstås om man lever mitt under en pandemi och på riktigt är rädd. Men jag menar att om du annars har det tryggt, så är det ju att se då en film eller en serie om katastrofer. Så det är ju på något sätt, du är ju i en trygg miljö och så kan du se någonting farligt och så kan du på något sätt förhålla dig till det. Men på ett tryggt sätt, för att det händer ju inte på riktigt. Det här är bara film.
Jag tänker också på det där att i de fiktiva berättelserna så slutar det ju oftast lyckligt, inte alltid. Men jag tänkte också på det när det många har vittnat om hur de har läst Tove Jansson under den här perioden. Och återvänt till den här tryggheten i Mumindalen där man ofta då kan ge sig ut på lite äventyrsresor och vandringar och möta olika monster och lära sig att behärska sina rädslor och sin ångest. Men man återvänder alltid till den här tryggheten i Mumindalen. Och det tror jag är en viktig aspekt av det här. Men idag ska vi också prata om berättelser som ju verkligen inte slutar lyckligt. Så att det finns ju också de skildringarna, och de tycker jag ju är lite obehagliga förstås.
Men jag tycker ju också att en av konstens viktigaste uppgifter är att hjälpa oss att förhålla sig till saker och fenomen som är svåra att formulera och svåra att ta till sig eller svåra att klara av. Konsten kan hitta språk och sätt som hjälper oss till det. Mm. Och är man mitt i en katastrof och man ser en film om det, så är det ju också ett sätt, någon att kommunicera det här katastrofen med, eller det här stora problemet med. Även om det är en film, så är det ändå, man känner att hej, någon annan har varit mitt inne i det här och tänker de här tankarna som jag nu är mitt inne i. Och det kan hjälpa en att kanske formulera saker för sig själv helt enkelt.
Nej, då är jag ju Thomas genast lite nyfiken på så här, vilka tankar du nu har då utvecklat inom dig själv och vilken tröst du har funnit i den här Netflix-filmen Don't Look Up, som jättemånga människor har varit engagerade i här efter julhelgerna. En film som alltså då skildrar ett gäng forskare som upptäcker att det är någonting konstigt på stjärnhimlen, och så småningom visar det sig att det är en komet som är på väg mot jorden i rasande takt, och nu gäller det att informera mänskligheten om att våra dagar är räknade. Och det går ju lite si och så med den saken, för media är inte så intresserade av sådana här skräckrapporter. Man vill hellre ha lite lättsam underhållning, och politikerna är intresserade av att se om sitt eget hus och fundera på nästa val, trots att man vet att det kanske inte blir några flera val. Och den här filmen har ju förstått fått jättemycket uppmärksamhet också för att det är Adam McKay som har regisserat, som har gjort många sådana här samhällsrelaterade filmer, och så ser vi då Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence och Meryl Streep i de här huvudrollerna. Men vad var era reaktioner inför den här filmen? Jag vet att vi nu alla gemensamt har tittat på den.
No, för min egen del är det kanske lite som den stora opinionen, det vill säga ja och nej, väldigt mycket, väldigt olika tankar. Dels hade jag ju problem att komma fram till med vilka genreglasögon jag ens ska titta på den här. Det är ju som satir och komedi och drama och dystopi och allt i saliröra. Sen tyckte jag att de sista 10 minuterna, den är ju jättelång, vad är den, 2,5 timmar nästan. Men de sista 10 minuterna tyckte jag var väldigt, väldigt fina. Där var inga lustigheter längre, det var bara den här tragiken kring det hela. Och hur man effektivt spelar fram det här med familjemiddagen, och det är vackert och man sitter och talar som på riktigt, och så väntar katastrofen där utanför fönstret, och Leonardo DiCaprio säger att ja, vi hade verkligen allt, hade vi inte. We really had it all. Så där blev jag på något sätt, då filmen slutade, var jag oerhört deprimerad. Det kändes som att, okej, om det så här ser ju mänsklighet, så här tacklar mänskligheten det här problemet för tillfället. Och om vi inte kan göra det bättre än det här, vi ser hur mycket vackert vi har runt omkring oss, men vi är helt okapabla att sköta om det. Att hur ska vi någon gång fixa det här? Det var det som filmen fick mig att tänka.
Jag måste genast haka på när du säger det här, att hur ska vi tackla det här? Vad är detta, det här, som du uppfattar det som i filmen? För det är ju det man mycket har diskuterat. Vad symboliserar den här kometen som är på väg
Jag tycker ju att det är klimatkrisen i allra högsta grad. Jag tycker den är väldigt tydlig, den här symboliken. Och förstås då hur världen förhåller sig till den. Det är väl det som är tema, tänker jag.
Vad säger ni andra?
Ja, jag tänkte att det är intressant när du säger att du blev, att du efteråt var så du deprimerad. För att vad jag har förstått så har ju Adam McKay då, som har regisserat och skrivit den här tillsammans med en man som heter David Sirota, som faktiskt också har skrivit tal för Bernie Sanders, så att han har varit så här politiskt aktiv. Men alltså Adam McKay har ju sagt att det här är en humoristisk film, alltså att om vi kan skratta så kan vi liksom förena oss och på något sätt inse att den här klimatförändringen är verklig och att vi måste göra någonting åt den, att liksom humor, och när vi skrattar så då fäller vi våra liksom de här barriärerna som vi har kanske, och då ska man den vägen på något sätt komma åt en förändring. Men jag vet ju inte, jag tyckte ju inte att den här nu var kanske, jag ser det mer som en satir, men inte var det ju så att man sitter och skrattar högt när man ser den här. Här finns liksom många jättebra poänger som de får in, och speciellt i skildringen av media och liksom hur det är så viktigt det att hur du framställer saker. Och kommer du med dåliga nyheter så måste man liksom alltid genast göra en spin på det hela. Men kanske vi ändå kan göra något PR-trick av det här, eller kanske också vi kan sälja det, eller kan vi använda det här politiskt nu inför nästa mellanårsval. Det är ju ungefär det första som amerikanska presidenten säger när hon får höra då att en komet kommer att slå ner på jorden och om 6 månader är allting över. Och då börjar hon fundera på att kan vi utnyttja det här på något sätt? Så det är ju nog en sån här cynisk bild av oss människor som kommer fram i den här filmen. Jag gillar den här filmen, även om jag sen tycker att den är liksom lite för lång. Och precis som du sa, Thomas, så är det ju svårt på något sätt att definiera den. Så att vad är det för en genre? Men jag tyckte på något sätt, eller jag tänkte när jag såg den, att kanske det är just sån här film som man måste göra idag om klimatförändringen. Som är på något sätt så stor och så bullrig och så all over the place. Och med så här kända skådespelare. För det är det enda sättet att ens på något sätt få vår uppmärksamhet och att vi ska liksom titta på det här och fundera på att klimatförändringen kommer och den påverkar oss alla.
Ja, det är ju en förvirrande tittarupplevelse, men det är just som du säger, så det är ju en förvirrande situation, så kanske tittarupplevelsen måste vara förvirrande för att man ska kunna visa upp det på ett vettigt sätt.
Men jag funderar nog lite på den här också, just det här med humor eller satir, och att om den där humoristiska knorren på något sätt biter sig själv i svansen. Jag menar, när McKay säger att det här är det sättet på vilket man ska på något sätt ta till sig den här problematiken. Att jag undrar om inte den ändå blir någonting man betraktar på distans. Just om det finns det här elementet av att det finns ett humoristiskt skimmer i det. För jag tänker, just den här medieskildringen är också det som jag tycker att det är absolut mest underhållande. Och kanske det mest träffsäkra också. Och samtidigt så är det ju jätteknäckande att inse att, men just så här är det. Att egentligen så vill vi ju inte höra det där jobbiga. Utan allt ska vara en, på god finlandssvenska, loppukevennys på något sätt. Vad man än diskuterar.
Nej, jag tycker att det som jag har svårt med är att den är så totalt övertydlig. Alltså här finns ju inget utrymme för tolkningar, tycker jag. Och alla de här människorna som spelar de här olika rollerna. Alltså jag tycker att de specifikt spelar roller. De blir karikatyrer av sig själva på något sätt. Och det är just det som biter sig själv i svansen. Och också de här astronomforskarna som då på något sätt ska vara de här auktoritärerna. De här allvarsamma, de här forskarna. De som företräder vetenskapen. De blir också sådana konstiga karikatyrer. Jag menar den här Jennifer Lawrence rollkaraktär Kate DiBiaski, så blir någon så här märklig kombination av Greta och Lisbeth Salander som får sådana raseriutbrott, och Leonardo DiCaprio spelar en Dr. Randall Mindy som är väldigt forskaraktig. Han rabblar upp alla världens konstiga matematiska formler i direkt tv-sändning och säger att nej, du måste göra det här enklare, vi måste medieträna dig, du måste kunna säga något roligt och så vidare. Men jag tycker inte att det håller. Jag tycker att den här allvarsamma undertonen som finns här, jag tycker att de sjabblar bort den. Allt blir bara liksom skoj.
Ja, men jag tänkte igen att just de här forskarna, de blir ju karikatyrer och de blir rabiata och börjar skrika i direktsändning, därför att de på något sätt ju blir så... Det är ju omvärlden som gör dem det. När de kommer med fakta, de kommer med sanningen, så lyssnar ingen. Och så vill alla bara liksom just ha det här lättsamma. Och hur kan vi få en positiv spin på det hela? Så det är ju klart att de blir så frustrerade att de inte riktigt vet hur de ska reagera. Så att jag tyckte att det egentligen var en ganska bra skildring av världen idag, eller speciellt USA. Och jag menar, om man tittar på hur Meryl Streep spelar USAs president, så jag menar, när hon uppträder inför publik då som president, så har hon ju helt klart tittat på Donald Trump. Hon imiterar ju hans sätt att röra sig på scenen och att prata och så vidare. Så att jag såg liksom inte kanske att det var så hemskt långt från verkligheten i skildringen av ett väldigt så här tudelat USA.
Jag måste säga att jag gick faktiskt sen och tittade, efter att jag hade sett på den här, när vi kom fram till att vi ska diskutera det här temat, så tittade jag på en gammal film i samma, så att säga, genre, alltså Deep Impact, som kom 1998. Och sen började jag fundera på att just det här med att man i den här nya filmen då just skildrar de här forskarnas frustration över det att man inte får igenom sitt budskap. Det är en sorts frustration. Tidigare så har frustrationen alltid varit det att ingen tror på dem. Och det är ju det som är så skrämmande här, att det är ju inte problemet inte att inte någon skulle tro på dem. Alla vet att ja, men så här är det. Men man reagerar ändå inte.
Nåja, men nu finns det ju i filmen också, nu startas det ju ändå stor rörelse som heter just Don't Look Up, att titta inte ens dit upp. För att då kan du ju se den där kometen helt tydligt, men det ska man inte göra, utan man ska liksom fortsätta som vanligt. Och så kommer det ju ännu på slutet också sån här, det ska väl nu vara då en kritik av kultureliten, som då, där är en sån här filmskådespelare som då har gjort en film som där han påpekar då att han vill vara där i mitten, att man ska liksom, man ska titta upp men man ska också titta ner, för att han vill liksom nu hitta någon slags kompromiss i det hela. Och det är ju också en sån här grym pik mot det, att nej, men ibland finns det faktiskt rätt och fel, du kan inte gå någonstans där mittemellan.
Men känns det som att det här är en film som manar en till någon slags handling? Eller blir man handlingsförlamad av den?
Det beror ju nu lite på vad man har för, var man är i början. Det vill säga, har man accepterat att det här är ett problem och att vi måste göra någonting åt det? Eller är du en som vill förtränga det hela? Eller alternativt inte tror på att det är sant? Att det där för mig som nu tror att det här är sant och ett problem, så var ju resultatet att jag blev deprimerad, för det gav en väldigt dyster bild av mänsklighetens lust att köta om det. Men någon som kanske vacklar där, att tror jag på det här eller tror jag inte, och vill jag att se det eller vill jag inte? Man borde fråga en sån människa att hur påverkar det dig? Att det är svårt att veta att... Det sägs ju psykologiskt att är man för aggressiv med ett budskap, så ryggar mottagaren automatiskt tillbaka. Så det där i det avseende, det här är ju inte aggressivt även om det är övertydligt. Så det där, svårt att säga.
Jag läste en artikel som just Adam McKay hade skrivit tillsammans med en forskare, en klimat, eller var det en klimatjournalist. Men de sa i alla fall att när det kommer till klimatförändringen, så sa de att vi är inte längre publiken. Att like it or not, we are in this story. Att vi är en del av den här berättelsen. Vi är alla manusförfattare till hur det ska sluta. Och då kan man ju kanske då tänka att man tittar på Don't Look Up, och så tänker man, nå, så här skulle jag inte vilja att den här berättelsen tar slut. Kanske vi på något sätt ännu då skulle kunna vara manusförfattare och tillsammans skriva ett annat slut för det hela.
Här var du inne på igen, eller vi kommer tillbaka till den här frågan igen, om vad man anser att den här kometen så att säga symboliserar och vilket läge det man speglar och så här. Om vi tänker på andra skildringar, om vi kommer tillbaka till, som du Marit var inne på här i början, alltså kometen kommer, som ju har många fler år på nacken och också förstås haft den här hotbilden invävd, vad det egentligen är.
Ja, alltså kometjakten som den hette från början kom ut 1946, och sen skrev Tove Jansson om den så att den kom ut 68 med titeln Kometen kommer. Det är den vi känner till idag. Men det här är en berättelse som Tove Jansson började skriva under krigsåren. Och hon har någonstans sagt att hon ju var bildkonstnär i grunden, men i början av 1940-talet under kriget så kände hon sig så förtvivlad att hon började skriva sagor. Och det här är ju en form av eskapism från hennes sida. Den här kometen kommer, handlar ju om en, när bisamrottan kommer att knacka på i Muminhuset och skrämmer upp alla som bor där med att det är någonting spännande i luften, någonting lite farligt. Och Mumintrollet och Sniff börjar fundera att vad är det, och så tittar de mot himlen och så ser de någon sån här kometsvans som blänkar där. Och så försöker Muminmamman skingra deras oro och göra det hela till ett spännande äventyr och säga att ja, men jag tycker nu, hör ni små barn, att ni ska gå ut på en liten vandringsfärd. Kan inte leta upp det observatoriet i ensliga bergen för att kolla på stjärnor och den oändliga rymden istället för att sitta här och oroa er. Så hon skickar ut dem på en resa. Och så lär de sig då känna lite nya människor, Snusmumriken bland annat, som lär dem att ta dagen som den kommer. Och så träffar de snorken och snorkfröken inte minst, att här kommer den här kärleken in, här omsorgen. Och så lär de sig givetvis att bemästra sin rädsla och oro. Samtidigt som de då ska möta en bläckfisk, en skrämmande bläckfisk, en kondor och en giftig buske och så vidare. Så det finns en massa sådana här symboliska saker på vägen. Men 1964 så ställde Bo Karpelan en fråga till Tove Jansson om vem hon skriver för och så här. Och om hennes syn på litteraturen. Och då sa hon att i varje ärlig barnbok tror jag finns en skräckupplevelse. Både ängsliga och självsäkra dras till den och till destruktionen omedvetet. För det finns ju i alla hennes böcker, i synnerhet i Muminböckerna finns den här skräcken, den här rädslan inbyggd där. Men samtidigt handlar om att Mumindalen finns där som den här trygga platsen hela tiden. Och i kometen kommer så finns här den här grottan som är den här samlingsplatsen. Så att när kometen nalkas och de återvänder så samlas de alla i den här grottan, precis som i den här filmen Don't Look Up. Så samlas familjen kring en gemensam måltid. Och så rasar den där katastrofen på där utanför utan att man riktigt vet vad som är på gång. Och den här grottan blir ju ett slags sån här, ett skyddsrum, ett bombskydd helt enkelt. Och när jag läste i Tuula Karjalainens biografi över Tove Jansson så skrev hon att Tove själv, hon valde att aldrig gå ner i bombskyddet när det var bombalarm. Hon tyckte det var ångestfyllt att vistas i det bombskyddet, så hon valde att stanna kvar i sin ateljé istället för att vara instängd och isolerad i det här bombskyddet medan katastrofen rasar på där utanför. Men nu när jag läste om kometen kommer, så det som jag kanske närmast fäste mig vid var den här dansbanan som finns här. Alltså när de är på den här vägen och Mumintrollet och Sniff har träffat snorkfröken och snork och är på väg hem tillbaka till Mumindalen, så tycker jag snorkfröken, så kommer de till ett vägskäl där det finns en skylt med handelsbord och dansbana. Så ser snorkfröken då, som älskar att dansa, att jorden går ju under först om 2 dagar. Att kan vi nu inte fara och dansa här nu? Nej, här finns det dansbanan, och så går man dit då. Så ingen enda tänkte på kometen som ensam och glödande flög genom den svarta nattrymden, utan alla ville dansa.
No, ja, alltså, jag läste just med de här Adam McKay glasögonen också just mot bakgrunden av filmen och reagerar på att men här funkar det på något sätt också, den där kombinationen av det humoristiska. Att emellanåt så skrattar man ju på riktigt högt just för att det är så träffsäkert och underhållande. Att här blir det någon slags balans mellan att skräcken finns där, men samtidigt så är tillvaron på något sätt så absurd så att man måste skratta lite åt det också.
Det tänkte jag också när jag bläddrar i den nu på nytt, så det där hur mycket som jag kände igen från Don't Look Up-bygget, som just det här att i något skede, den scenen som jag pratade om då Leonardo DiCaprio berättar att we had it all, och samtidigt kommer det bildklipp om hur vacker jorden egentligen är. Så i något skede säger Mumintrollet, eller det står att Mumintrollet tänkte på hur förfärligt mycket han älskar allting. Skogen och havet, regnet och vinden, solskenet och gräset och mossan, och hur omöjligt det är att leva utan allt sammans. Det är ju som på något sätt taget från Leonardo DiCaprios tankar. Men också det här hur maten dyker upp. Att vad gör man då dagarna plötsligt tar slut? Jo, man söker familjen som man är tillsammans med, och så lagar man mat. Jag menar, Muminmamma bakar tårta. I Don't Look Up så har de den här stora middagen. Till och med i Lars von Triers Melancholia så steks det plättar där i slutet tillsammans med familjen. Så det är
den sista måltiden.
Mm. Ja. Men det, jag kan bra tänka mig att en middag med familjen eller med det som man räknar till sin familj inte alls skulle vara något dåligt sätt att sluta.
Jag tycker att det är bra att vi kom in på melankolia här, för att jag kan tänka mig att det är många som associerar till den, och just när man talar om det här, att i vilket stämningsläge lämnar man publiken efter en film som handlar om någonting sånt här. Så den är ju också ganska, den träffar ju nog en emotionellt ganska hårt. Eller är det bara jag?
Ja, nej, absolut. Alltså melankolia, den kom 2011, Lars von Triers film som handlar om på sätt och vis världens undergång, men också om mentalt sammanbrott. Och när jag såg den här så måste jag bara säga att jag satt, alltså jag avskyr att flyga. Men då satt jag alltså på ett flygplan ovanför Atlanten någonstans när jag såg på den här filmen. Och jag blev alldeles totalt ångestfylld när jag satt i flyg. Var så där att kaptenen, kan du landa någonstans? Jag vill inte vara med om det här. För att det handlar ju också om den här, en annalkande planet som heter Melancholia. Som man vet att den kommer närmare och närmare och närmare hela tiden. Och i synnerhet den här ena kvinnan här, Justine, som spelas av Kirsten Dunst, som känner av det här hela tiden, den här planeten, som en sån här obehaglig, annalkande rädsla, ångestfylld. Och så ser man hela tiden hur den där planeten kommer närmare. Egentligen är det någon slags stjärna eller så här, men den är, och det måste jag säga att till skillnad från Don't Look Up, så Lars von Triers Melancholia, den är ju full av symbolik och undertext.
Mm.
Så att den kan man ju se om så många gånger, hur många gånger som helst, och hela tiden hitta nya vinklar. Här finns målningar av Peter Bruegel till exempel, och här finns sådana bibliska associationer som också finns i Tove Janssons Kometen kommer. Och en massa intressanta siffersymbolik som man inte kanske alltid riktigt vet vad det handlar om och så här, men den är verkligen en spännande berättelse.
Där tänkte jag för all del aldrig på jordens undergång, utan uttryckligen på det mänskliga medvetandets sammanbrott. Den mentala undergången tyckte jag genomgående. Även om jorden krockar med den där planeten och jorden går under. Så det var, för mig var det symbol för någonting helt annat än jordens undergång.
Det som jag tyckte var så fint i Melancholia är ju det där slutet där det finns den där trösten att den här ena systern som ju liksom hela tiden säger att det kommer att bli bra, vi kan skydda oss och just den här, jag kommer inte ihåg, är det hennes son som är väldigt, väldigt rädd och orolig, och så säger hon att vi kan bygga en koja och där är vi skyddade. Alltså också den här kraften i det att du kan trösta en annan människa och skapa någon slags trygghet fast man då vet att det kommer inte att sluta bra.
Ja, och där är just det här samma, det som förenar de här verken är just det att man skapar den här trygga platsen. Hon bygger då en tipi av olika trädgrenar där de kan gå in då, Justin och hennes syster Claire och systersonen Leo. För att den här Claire då, systern hade något skede funderat på att hur ska vi då fira den här så kallade jordens undergång. Och hon funderar på att samlas på terrassen med lite vin och tända ljus och sjunga någonting. Hon säger att jag vill att det ska vara fint. Och så samlas man då i den här tipin och håller varandra i handen.
Ja, på talen om kometer så måste jag ju nämna en annan film som inte hann gå så hemskt länge på biograferna här. Vi kom upp i december, den här Benedetta av Paul Verhoeven. Som handlar om en verklig person. Det har funnits en sån här lesbisk nunna som levde på 1600-talet. Och Benedetta-filmen i Paul Verhoevens tolkning så blir väldigt mycket handlade om sex och om våld. Men när det är som mest kaotiskt i den filmen, den utspelar sig alltså på 1600-talet och det handlar om en maktkamp i ett kloster och pesten härjar där utanför. Och när det då är som mest kaotiskt, om man tänker att det kan liksom inte hända mera, så då dyker det nu upp en blodröd komet på himlen. Som alla liksom i en av de här centrala scenerna så stannar alla upp och tittar upp mot natthimlen och allting är helt så här blodrött färgat. Och där används det ju då genast av den här Benedetta också som säger att, eller jag menar, de kan liksom inte undgå att se det här som ett tecken från en högre makt. Och Benedetta säger då att om ni lyssnar på mig så kan jag skydda er, inte bara från pesten utan också från den här kometen. Så att det är ju nog, det är fascinerande hur den dyker upp hela tiden och hur den kan användas i olika syften, ja.
Ja, kontentan är väl kanske just på något sätt också det som har den där bibliska kopplingen med att oberoende av hur morgondagen ser ut så ska man vårda sin trädgård idag. Det är liksom det, man får ta till det som man har in på sig och det som just i nuet känns väldigt viktigt. Men det är ju intressant att det här är ett bildmotiv på något sätt som är så tacksamt att, att hela tiden återkomma till.
Ja, och att det har funnits så länge. För att jag menar, jag läste att det finns hällristningar i norra Italien som är något 3000 år gamla, där man kan liksom, där man då tror att det är en komet som man har på något sätt försökt rista in. Så det är liksom ett återkommande tema. Så, och det är ju klart att, att säkert före, när man inte har förstått hela vad det är, så, så kan man ju läsa in och använda det till att alla möjliga saker. Jag menar, man kan se det som ett tecken på någonting, eller man kan använda det till sin fördel, att om du är född just då när det har synts en komet på himlen, så då är du, då är du liksom, det är klart att du kommer att bli en stor man. Jag har förstått att det är Napoleon som bland annat har använt sig av det här. Så att, ja, fascinerande.
Jag misstänker att det börjar vara dags för oss att, att sätta punkt för fascinationen den här gången. Och med tanke på att tiden är utmätt för den här podden, så kunde vi ju avsluta med att fundera på att vad skulle vi göra om vi skulle veta på samma sätt som med exakt tidsangivelse som i Don't Look Up eller i Tove Janssons berättelse, så här att vi skulle veta att nu är det liksom typ 6 månader kvar av den här världens existens. Vad skulle man göra?
Djup tystnad. Ibland tänker jag själv att, att man, man vill göra någonting som blir kvar när man är död. Någonting som får andra att minnas en. Men det är ju oviktigt i det här sammanhanget. Så, så för min egen del skulle det väl vara just att vara med vänner och familj och umgås med barnbarn till exempel. Så mycket som dygnet runt, ta tjänstledigt och umgås bara med människor som jag vill umgås med, tror jag. Och äta gott.
Ja, göra det som på något sätt är viktigt för en själv. För att allting annat saknar ju sen då betydelse. Men inte vet jag, sen skulle man ju, jag menar, jag skulle också vilja äta gott. Och det betyder att det måste finnas mat i butiken. Och då skulle jag ju då förutsätta att det är någon annan som fortfarande går till, liksom, går till jobbet och radar upp de där varorna. Och att någon producerar de där matvarorna så att jag kan äta gott. Så att, inte vet jag, kanske det ändå skulle sen vara det att, att måste fortsätta som förut. För att, att annars kommer ju kollapsen ännu tidigare än 6 månader. Mm. Om vi bara då, eller ja, sätter oss ner och gör ingenting.
Jag håller helt med. Jag tycker att nästan lika skrämmande som ankomsten av en komet är just den där exakta tidsangivelsen. Att du kan leva med ett hot, men om du vet att exakt här, vid det här ögonblicket är det slut. Det är det som är nästan mest skräckinjagande.
Ja, jag får väl säga lite så där som Martin Luther har sagt, att även om jorden skulle gå under imorgon så planterar jag mitt äppelträd idag, och så skulle jag sätta mig under det äppelträdet med familj och släkt och vänner och dricka det där vinet och tända det där ljuset och sjunga lite och tycka att det ska vara lite fint ändå.
Med de orden tycker jag vi slutar. Och så är vi tillbaka igen förhoppningsvis nästa vecka. Tack och hej!